Ja.
Varför är du så sur?
Men jag tycker det är orättvist.
Vadå?
Ja, men alla tycker att du är så himla bra och du är sån svärmorsdröm och allting. Men jag då? Varför finns det ingenting som heter svärfarsdröm?
Det borde det finnas.
Ja, jag tycker att min svärfar ska drömma om mig. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy, yeah.
Hej och välkomna till avsnitt 139 av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Och det samarbetet går ut på att jag varje morgon går ut och hämtar Hallands Nyheter från brevlådan och in till vårt bord där man kan läsa allt som händer här omkring i Halland.
Och jag går ut på nätet och kollar e-tidningen eller webben på www.hn.se. Det är mycket lättare.
Jag fick en sån där inre bild av att du med paraply i hand går ut på en lina så när du gick ut på nätet.
Ja, du tänkte så, ja. Ja, det är en balansgång att vara journalist.
Har du tänkt på att ifall vi någon gång skulle ha ett eget radioprogram att spela in, skulle det då vara så att de får sätta in en säng i studion där vi ligger och spelar in eftersom det är så vi är vana att spela in?
Ja, just det. Det hade varit en rolig syn att man hade det liksom i sitt anställningskontrakt.
Och nu fick våra lyssnare en rolig syn när de tänker dig och mig i sängen.
Ja, vi har aldrig haft någon bild på det ute någonstans, va?
Jo, jag tror någon gång för länge sedan så la vi ut en bild när vi spelade in i sängen.
Okej. Okay. Mm, jag får leta upp den.
Det har ju lite med att göra att vi har ett sånt litet hus. Så att vårt rum är ju bara en säng. Och det är där vi befinner oss. Och att vårt stora barn som snart är 18 och alltså snart vuxen besitter hela vardagsrummet. Så vi har inget vardagsrum.
Nej, så är det faktiskt. Så vi har köket som gemensamt rum för familjen när vi ska spela spel och sånt.
Men vi spelar vi aldrig in i köket?
Jag vet inte, men det är ju lite närmare gatan så jag tänker att det kan bli lite mer ljud utifrån då.
Jaha, okej.
I veckans podd så ska vi prata om svärföräldrar.
Det verkar läskigt.
Lite hur de har varit i våra tidigare relationer tänkte jag.
Är det för att mina svärföräldrar lyssnar på podden?
Nej, men vi kan prata lite om dem också. Jag är väldigt nöjd med mina svärföräldrar.
Men de lyssnar inte på podden.
Nej, just det.
De lyssnar knappt på radio faktiskt. Jag växte upp i ett ganska tyst hem, mm-hmm. Inte tyskt hem utan ett tyst hem, där vi inte hade radio eller musik på.
Mm-hmm. När jag kommer hem till mina föräldrar nu, och det vet ju du också, så står ju radion alltid på.
Några gånger när vi har kommit hem till dina föräldrar så är det så här, hej, 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 tyst, hej, och då är det lördagar då det är melodikrysset 10:00, då får man inte störa.
Och det är ju då som vi brukar komma när jag ska spela trummor. 11:00, för då behöver jag sätta upp trummorna. Så ibland kommer vi att störa i melodikrysset. Med Anders Eldeman.
Och efter det lilla vrålet i mitt öra så går vi vidare till vad som har hänt i bonusfamiljens vecka.
Det har ju varit en barnlös vecka, men vi har ju haft besök av alla utom Ivalin.
Jo, hon har faktiskt varit på besök, för jag såg att det lyste i hennes rum en gång när vi kom hem.
Aha.
Då hade hon nog varit här och glömt att släcka lampan.
Mm. Men Lycke har varit här och sovit över med sin flickvän som också är med i PS-musikalen, precis som Saga, och jag tror att det är därför Saga har varit här.
Ja, vi har ju varit på premiär av High School Musical.
Mm, då hade vi med oss Helle också, så hon var också här och sov över.
Ja, det var himla kul. Den var fartfylld, rolig och musikalisk framförallt.
Mm, och den var ju på engelska för hela PS-musikalen började som ett skolprojekt 1987. Det var bland annat en utbytesstudent från Australien som var med och drog igång första året. Så har det ju fortsatt sedan dess.
Så om ni bor i närheten av Varberg så åk dit och köp biljetter, titta på en härlig musikal och så kan ni säga att vi brukar lyssna på en podd och deras barn är med i den här musikalen.
Just det. Ja, det är bra. Sen har vi ju även varit på Ullared krogshow i GKs eventhall, men det pratar vi ju om i bonusavsnittet som släpptes nu på lördagskvällen med Joakim Lundell.
Jag blir alltid alldeles så här chockad varje gång du säger show.
Show?
Show, det låter väldigt bonigt att säga show.
Och vad säger du?
Show.
Show.
Säg inte alla människor show.
Nej, det är som att vissa säger inte kex, fast det heter det.
Men jag har aldrig hört någon annan än du som säger show.
Show, det säger man i Göteborg, tror jag.
Hur som helst, den var också väldigt trevlig och dansant och musikalisk. Och jag hade den stora äran att få sitta bredvid den eminente Ola Conny från tv-serien Ullared.
Ja, och jag satt bredvid vd:n Boris Lennerholm som också är med i tv-serien.
Och även bredvid Rosmarie och Kjell.
Ja, just det. Det var samma bord där. Och GKs ägare Thomas Karlsson och hans fru.
Ja, och jag vågade inte erkänna att jag inte hade sett ett enda avsnitt av tv-serien Ullared. Ja, men nu kanske jag ska göra det som jag har suttit bredvid så många som var med.
Mm. Ja, den kan vi också rekommendera. Det är bara att gå ut på nätet och leta biljetter.
Det var ju för övrigt en ganska konstig dag för mig, för jag var ju först hos vår vän Lars som har kommit hem från sin 9:e hjärnoperation och nu vilar upp sig på sjukhuset i Varberg. Mm. Då var jag hälsade på honom på morgonen och sen en sväng hem till hans katter och sen direkt till en begravning med mina föräldrar, inte mina föräldrars begravning utan den nära vän som jag också känner och sen då direkt till krogshowen i Ullared.
Det var lite känslosvängningar får man väl säga.
Jag kände verkligen sen på kvällen att all luften gick ur mig. Mm. Då kom allting i fatt. Men det är ju så livet ser ut. Det går upp och det går ner och det går hit och det går dit och det är bara att hänga med.
Man kanske ska tänka när man är lite nere då att man kommer att ha det roligt sen så att man liksom inte fastnar i deppigheten.
En sak som jag tänkte på när jag satt på begravningen var ju att jag fortfarande har mina föräldrar kvar i livet och vad fantastiskt och härligt och mysigt det är. Att jag kan få röra dem och prata med dem och sådär. Så att det är väl det som jag tar med mig från en annars kanske sorglig tillställning.
Mm. Nej, men så är det. Vi får vara glada att de lever och har hälsan. Jag hade ju som tur också att ha både mormor och morfar och farmor och farfar kvar länge. Och nu har ju då våra barn ganska många av sina mor- och farföräldrar och även då specialfarmor och specialfarfar som vi kallar mina föräldrar.
Ja, precis. Och det är ju det vi ska prata lite om nu. Och jag tänkte att vi kanske skulle lyssna på ett klipp från ett väldigt gammalt avsnitt där jag intervjuade min svärfar.
Just det, vi hade ett av de första, kan det ha varit kring avsnitt 15 där, som handlade just om bonus mor- och farföräldrar.
Mm.
Och då hade vi med Helene på Torsåsen, företagsledaren som även gör sådana här singelträffar och så. Och sen så ringde vi upp min pappa som då var svärfar in spe, får man väl kalla det, blivande svärfar.
Han är alltid en spefull svärfar, om inte annat. Han är väldigt rolig och har alltid en kanin i hatten, kan man väl säga.
Mm. Vill du köra det klippet direkt nu efter musiksnutten?
Ja, men kör. Rulla bandet. Hej specialfarfar! Hur har du det i Smålands skogar?
Jo, vi har det jättefint.
Ja, får jag ställa några frågor till dig?
Ja, det får du gärna.
Då kör vi. Hur var det egentligen att bli specialfarfar så där till 4 barn över en natt?
Ja, det var helt underbart måste jag säga. Det gick fort men det var jättekul. Jag älskar barn och... Jag har ju varit lärare som du vet och min specialfarmor och jag, vi tänkte alltid att vi skulle ha väldigt många egna barn. Nu blev det 2 och vi är väldigt nöjda med det. Men det kunde fått vara fler.
Ja, vi träffades ju väldigt tidigt faktiskt. Det var ju bara några veckor jag och Martin hade varit tillsammans då vi blev inbjudna till det här pulkarejset och hela tjocka släkten. Så jag träffade ju både dig och specialfarmor, My, David och hans familj, din bror, kusiner och allting på en gång. Och så hade jag ju 3 av mina barn med. Kom du ihåg det?
Jajamensan, det var en drömstart tycker jag på vårt förhållande och mitt förhållande till barnen. Det var jättetrevligt just att vi startade med en sån fri aktivitet så att de kunde åka pulka på tomten och ha jättekul tillsammans på en gång. Så.
Ja, verkligen. De minns det och de tycker att det var jätteroligt. Du och Helle har ju lite en speciell relation. Jag tänker att det kanske beror mycket på att hon har ju ingen riktig farfar egentligen. Hon har ingen relation med sin biologiska farfar. Hur tänker du att du förvaltar den relationen?
Jag har nog saknat Helle på sista tiden för att vi har inte hunnit träffas så mycket. Vi hade några väldigt goda stunder på tumman hand i början eller för ett tag sedan i alla fall när vi fick passa henne själv. Ja, och hon och jag var ensamma och vi spelade in lite film där hon och jag lekte sagoroller i hennes padda och sådär. Nej, jag tror att hon är så liten, hon är en dörröppnare var hon än är. Hon är väldigt öppen och lätt att få kontakt med. Och det hör väl till att hon är liten, men säkert är hon en sån härlig tjej också.
Ja.
Ja, jag vill träffa henne mer.
Ja, det får vi se till. Det var ju lite hon som myntade det här ordet specialfarfar tillsammans med mig.
Jaha.
Ja. Ja, och nu har ni varit med och firat många av mina barns födelsedagar och vi har firat jul och tillsammans. Och vi tycker det känns väldigt naturligt och härligt att ni är med på det. Har du alltid känt det så också?
Ja, jag tycker det är jättebra att man firar och det är klart att det blir lite mer firande nu. Vi har ju 3 barn med den andra pojken och så har vi fått 4 bonusbarnbarn nu.
Ja, det är många födelsedagar.
Ja, det blir
nu har vi gått igenom alla i år, va? Det är inga fler kvar.
Ja, nu har vi nog ingen kvar. Nej, men det är fint. Det är så ska det vara, tycker jag. Man ska fira allt man kan.
Har du något tips där för hur man ska göra då när ens barn träffar någon som har barn sedan tidigare som Martin gjorde?
Just att göra aktiviteter tillsammans, det lättar ju upp det hela. Som ni, när ni var här sen på sommaren på vårt land i Småland och då hade vi ju lekar och spel och lite tävlingar och sånt här. Och då blev genast mycket lättare att träffas och umgås än om man sitter still och bara ska prata. Liksom.
Ja,
man ska göra grejer.
Jo, men det gör vi. Vi har ju varit gympasal har vi hit någon gång. Eller du har tillgång till. Det var jätteroligt också. Vi gjorde hinderbana och sånt.
Precis, det är sånt som är perfekt tror jag.
Ja.
Åtminstone att börja med när man ska lära känna varandra.
Då tackar jag lite för de här frågorna, att du tog dig tid att svara och så tackar jag för att du är en sån himla god specialfarfar och så får du hälsa specialfarmor My.
Ja, då får jag tacka tillbaka för att du har försett mig med 4 stycken nya barnbarn.
Ja. Ha det gott Leif.
Samma detsamma.
Hejdå. Hej hej.
Ja, då tackar vi min pappa och din svärfar för en reprismedverkan. Och det handlade ju egentligen då mer om att vara bonusfarfar till exempel i det här fallet.
Jag älskar Leif. Mm. Jag drömmer om Leif. Han är min svärfars dröm.
Ja, vad härligt.
Ja.
Mm. Ska vi gå in lite mer på hur det kan vara då när man kanske inte är gift och träffar någon och så ska man träffa, som i mitt fall då, en flickväns föräldrar och lite vilken relation man får.
Ja, men det är ju det som är meningen. Och jag tänker just så här i bonusfamiljssammanhang som vi har den här podden om bonusfamiljer, så är det ju kanske så att man har haft en rad svärföräldrar och man kanske får svärföräldrar som har haft en rad svärdöttrar eller svärsöner. Och ja, som kanske också har kvar de människorna i sitt liv.
Mm.
Så var det ju för mig till exempel när jag gjorde slut med min första man. Så slutade ju inte hela min familj att umgås med honom. Utan de hade ju kvar honom och grattade honom på födelsedagar. Och skickade blommor när hans föräldrar gick bort. Som då var mina svärföräldrar en gång i tiden. Så att det är ju lite annorlunda när man har en bonusfamilj.
Nu lät det som att båda hade gått bort. Men det var ju din tidigare svärmor som gick bort då.
Ja, jag minns att det var en så här lite lustig situation för att då hade vi ju varit skilda ett tag. Så gick min före detta svärmor bort och jag skickade ingenting. Men mina föräldrar och min bror och svägerska, de skickade kondolianser och en fin ljuslykta och sådär. Så att...
Och jag har ju då träffat äldsta barnens farfar som var din svärfar.
Ja, och ibland har jag kontakt med honom. Jag skickar bilder på barnen och sådär.
Ja, men det tycker jag är schysst.
Han är ju fortfarande deras farfar.
Sen bor han ju väldigt långt bort härifrån, så det blir ju inte en sån tät kontakt.
Nej, och vi har ju inte bjudit hit honom eller så. Jag tror att vi har bjudit honom någon gång som när Yvalin konfirmerades, så bjöd vi ju honom till hennes konfirmationsfest och så. Men det har ju inte blivit av att vi har haft någon kontakt.
Nej, och det behöver man ju inte egentligen, men den kontakten känns väl ganska problemfri.
Ja, men det är mycket för att du gör det problemfritt. Du hade ju kunnat ha åsikten om att varför ska vi ha den kontakten och så.
Mm-hmm. Ja, det har jag inte tänkt på ens. Och sen då på Helles sida, jag vet inte varför det känns längre bort. Hon har ju sin farmor kvar som hon träffar och sen hennes farfar är ju på vårdhem, så även när de träffas så kanske han inte känner igen henne.
Nej, så är det ju. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med dina erfarenheter av svärföräldrar. Mm-hmm. Du har ju ändå, även om du inte har varit gift, så har du haft en rad flickvänner och fästmöer som har haft föräldrar.
Ja, det är ju en ganska kort rad. Så att
jag tror du säger att det är en ganska omfattande samling.
Nej, men vi kan gå tillbaka alltså till 95 och fram tills vi träffades 2015. Så det är alltså under de 20 åren så finns det då 3 flickvänner och då har jag ju träffat deras föräldrar. Och det har varit ganska olika, så jag kan ju berätta lite kort och så får väl du avbryta och ställa frågor.
Mm. Jag kan ju nämna här då för er flickvänner som lyssnar, som har varit flickvänner till Martin, att den här idén till det här programmet kom han på när han låg i badet och tänkte på er.
Nej, jag tänkte på podden och så kom jag på att svärföräldrar har vi inte pratat så mycket om. Och jag har ju haft tur då att mina flickvänners föräldrar har varit jättetrevliga, tycker jag då. Eller vi har fått bra kontakt och sådär. Och jag hoppas att de har tyckt om mig också. Och det har jag ju känt, annars skulle de vara väldigt bra skådespelare.
Har du någon kontakt med någon av dem fortfarande?
Nej, jag har nog mejlat i något sammanhang en pappa som håller på med släktforskning och som har lite rötter här nere i Halland. Och i samband med att jag skrev om ett gästgiveri som hans släktingar på något sätt hade, så skickade jag upp länk till en hemsida.
Okej. Men vad vill du berätta om dina svärföräldrars erfarenheter då?
Nej, vi kan väl säga då, utan att nämna namn, att den familjen där det var mest bonusinslag, där träffade jag då flickvännen när hon inte hade kontakt med sin biologiska pappa av lite olika skäl. Och hon hade då en tidigare bonuspappa som kom in i hennes liv när hon var i tidiga tonåren, vill jag minnas.
Så varför har vi inte intervjuat henne i podden?
Jo, det hade vi kunnat göra, för hon hade bra kontakt med sin bonuspappa. Och jag fick bra kontakt med både honom och hennes mamma då, så att säga, den biologiska mamman. Nej, men det var ju, blev ju lite annorlunda, för sen var det jobbiga då att hennes biologiska pappa dog oväntat och för tidigt. Och då hade de inte haft kontakt på ett antal år. Så det blev ju en väldigt speciell situation och jag hade aldrig träffat honom och så vidare.
Men träffade du hennes bonuspappa?
Ja, ja. Och vi hade bra kontakt och sen skilde de sig också. Och jag vet inte om de har träffat nya, men jag menar, detta ligger så pass långt bak i tiden så att... Men jag tror att de mår bra allihopa, vad jag förstår. Mm.
Har du varit tillsammans med någon vars föräldrar fortfarande har kontakt med din partners ex? Alltså deras före detta svärson då, kan man säga.
Ja, just det. En flickvän hade ju förlorat sin mamma i cancer, men hade sin pappa kvar. Och han hade träffat en ny och var ju då närmare 8. Det tror jag. Och hade så att säga en särbo. Och min dåvarande hade ju ett barn. Och via barnet hade ju då pappan kontakt med sin tidigare svärson då.
Mm. Men du hade väl antagligen inget problem med det, antar jag? För du har ju inga problem någonsin.
Nej, ja, det tycker jag inte. Och jag träffar ju även hennes son förstås. Och hans pappa då. Och hans pappa träffade en ny tjej och vi var ute och spelade minigolf. Bland annat ihop allihopa en gång. Och jag vet att de som sagt hade kontakt då tidigare svärsonen. Men det är nog lite annorlunda när man har barn också.
Men du har inte den roliga grejen som att de tyckte bättre om honom än om dig?
Nej, det märkte jag inget av. Det hade nog kanske varit jobbigt och så. Och jag tror inte de hade kontakt med hans föräldrar, har jag inget minne av att jag hörde. Men jag var inte så insyltad i den sidan av släkten riktigt så. Men vi hade alltid trevligt när vi träffades. Där handlade det också om ganska många mils avstånd då. Så att det var inte så att min dåvarande svärfar passade sitt barnbarn eller sådär. Utan det var mer att vi åkte dit på sommarsemester någon gång.
Jag har ju nämligen haft en svärmor som brukade lovorda min partners tidigare flickvän. Mm. Och det var inte så spännande.
Nej, det är ju jobbigt.
Och jag tänkte att jag skulle läsa ett brev som handlar lite om det.
Mm. Ja, gör det.
Hej på er! Tack för en bra podd. Jag har inte hunnit lyssna på alla avsnitt än, så jag vet inte hur mycket ni har pratat om svärföräldrar. Jag lever i en bonusfamilj och har ett barn sedan tidigare och ett gemensamt med min man som har två barn sedan tidigare. Jag tycker det är jobbigt när vi hälsar på min mans föräldrar för att barnens farmor bara ger sina två äldsta barnbarn uppmärksamhet. Vår gemensamma, som är lika mycket barnbarn till henne, verkar hon inte speciellt intresserad av, för att inte tala om min äldsta dotter som hon ibland inte ens kommer ihåg namnet på. Detta stör jag mig enormt mycket på, men min man säger att jag ska gilla läget. Vad tycker ni? Överse senap med dolken i biblioteket eller professor Plommon med repet i köket?
Ja, just det. Det var lite Cluedo där på slutet. Ja, vad tycker du?
Ja, jag tycker att jag känner igen mig.
Mm-hmm.
Från tidigare relationer där jag upplevde att min dotter inte fick samma uppmärksamhet av sin farmor som hennes äldre bror fick.
Mm.
Och där jag tyckte att de två är ju lika mycket barnbarn till henne.
Ja, absolut.
Även om vi hade olika mammor och han kom först.
Ja, ja.
Men jag tror att det har jämnat ut sig med åren. Men då i början tyckte jag att det var ganska jobbigt.
Nej, om det förstår jag. Det blir ju en obalans som liksom kan smitta av sig till relationen mellan de vuxna också då i bonusfamiljen.
Ja, men absolut. Det gjorde det i vårt fall. Men det är inget jag tänker gå in djupare på just här.
Nej, och jag tycker ju inte att man bara ska gilla läget så som brevskrivarens make tycker. Utan jag tycker att ni får prata om det och sen så får han då prata med sin mamma. För jag menar, det är ju i hans intresse också att hon behandlar alla deras barn lika och till exempel inte glömmer av sitt bonusbarnbarn.
Mm. Jag tänker ju att det handlar om att vi ska vara vuxna och barnen är barn och har inte valt situationen. Så att även om man då kanske inte kan få samma känsla så kan man ju ändå försöka att anstränga sig lite som vuxen.
Ja, absolut. Och det är mer kan man ju inte kräva att man gör ett försök. Sen så kan vi ju försöka sätta oss in i den situationen att man plötsligt får ett barnbarn och då att det barnbarnet kanske är 5 år, 10 år eller 15 år och att det inte riktigt blir samma sak och det tar ett tag innan man lär känna varandra. Men förhoppningsvis, precis som med en bonusförälder, så kan man bygga upp en relation som båda är nöjda med.
Om jag ska försöka att sätta mig in i min förra svärmors känslor så tror jag att hon kände väldigt mycket omsorg för sitt första barnbarn och tyckte lite synd om honom och var rädd att han skulle känna sig utanför.
Ja,
och därför gav honom väldigt mycket uppmärksamhet.
Mm.
Och i början så var ju min dotter väldigt liten och tog ingen skada av att hon inte fick lika mycket uppmärksamhet då. Det var ju mer jag som gick igång och blev irriterad och tyckte att det var orättvist.
Mm.
Så att om jag då ska ge ett sånt tips, så kan jag, om de då har ett litet gemensamt barn, att hon kanske inväntar att det kanske blir bättre med åren. Men som du säger, det är ju inte fel att lyfta det. För det kan ju vara så att farmodern inte ens märker det. Hon kanske tänker just som jag antar att min förrätta svärmor tänkte, att försöka liksom göra det bra för sitt första barnbarn så att inte det kände att nu kommer det ett nytt barn här och ska ta över sin farmors kärlek och så.
Mm. Och sen så beror det ju då förstås också på hennes mans relation med sin mamma. Det är ju inte alla som har lätt att prata med sina föräldrar om sådana här saker med relationer och sådär. Och han kanske är orolig för det, men i så fall får man väl se det som att det är en väldigt bra övning i att man ska vara ärlig. Och jag försöker ju vara tydlig om jag skulle märka någonting med mina föräldrar. Så vill jag ju stå upp för min familj och berätta för dem att ja, men nu blev det fel. nu tänkte ni mer på de andra personerna eller ja, om det skulle vara någonting. Sen är jag ju väldigt glad att varje gång vi hörs så säger de ju ja, men hälsa Maria och ja, hon är så fantastisk och nu har vi lyssnat på podden och sånt här. Och jag försöker ju förmedla det vidare till dig. Ibland kanske jag glömmer, men varje gång jag pratar med dem så känns det som att de är väldigt nöjda och stolta och glada över att du finns i deras liv och att du har blivit deras svärdotter.
Ja, jag är ju fantastiskt nöjd med mina svärföräldrar som jag har idag, så att jag har ingenting att klaga på där. Men om vi skulle tillbaka till brevet så tänker jag alltså med tips då. Jag minns min svägerska, när hon fick barn så var hon väldigt noga med att sätta sina barn i händerna på folk.
Ja, ja.
Sådär, kan du hålla? Kan du mata? Eller kan du? Och då fick man ju ganska snabbt en relation med barnet. Så jag tänkte att ifall de fortfarande har ett litet barn så kan man ju liksom lotsa in farmor i, kan du mata barnet nu eller kan du hålla här eller kan du gå en promenad? Mm. Så att hon kan få bygga den relationen med det lilla barnet. Om man nu vill hjälpa och stötta och tänker att det kanske bara är en tröskel som farmor ska över.
Jo, men det kan jag känna igen lite. Att jag har ju varit med i mina brorsbarns liv sedan de var små och vi har varit och gjort utflykter och vi har varit och på skidresor och sådär, till och med när deras föräldrar inte var med, när det bara var jag och deras farmor och farfar i Branäs och så. Och det är skönt att ha den bakgrunden. Så det tror jag är en bra metod, en bra idé.
Mm. Och det är ungefär samma idé som jag hade när du kom in i familjen, att jag låter dig göra de här vardagliga små sakerna med barnen och det är då man bygger en relation. Sen om man då försöker allt det här, om man försöker att putta in farmor i barnbarnens liv och hon fortfarande inte vill vara med på banan, så är det ju tyvärr så att man kan inte ändra andra människor, men man kan ju ändra då att man inte själv utsätter sig för att vara i en sån situation där man blir ledsen, sårad, irriterad och arg, och man kanske helt enkelt får undvika att umgås så mycket. Men det kan ju vara schysst då att säga varför, så att hon har en chans att ändra sig.
Mm, och sen så kan man också läsa Kay Pollack till exempel eller andra stora tänkare och ta ansvar för sin egen reaktion och kanske då inte hetsa upp sig och gå in i den här då ilskan eller ledsamheten varje gång man är på en släktträff.
Och så kan man ju kolla ifall barnen kanske inte reagerar lika starkt som en själv. Som jag nämnde tidigare att min dotter när hon var ett år kanske inte var jättemega ledsen för att farmor inte lekte med henne, för att hon var bara ett år. Men om då ett äldre barn känner sig icke sedd, då är det ju en annan femma. Då kanske man får agera som vuxen och säga till.
Mm, och så kan vi väl avsluta med att säga att det alltid är lättare ju tidigare man kommer in i ett barns liv. Det är svårare att ha en 14-åring och sitta och mata eller tvätta håret på och natta. Det blir ju
en. Men då får man hitta andra sätt. Man kan pussla, spela ett spel.
Absolut, men som jag ser det så är det alltid en fördel om man kommer in i barnens liv tidigt och kan bli en förälder.
Mm. Och lite det här att det kan ju vara så att nu vet inte jag hur det är för den här brevskrivaren, om hennes dotter har egen farmor och farfar till exempel. Det är ju också en skillnad.
Ja, just det.
För då kanske inte dottern har ett jättestort behov av en extra farmor.
Mm. Så kan det vara. Så det kan ju vara lite ömsesidigt ointresset där, det vet vi ju inte om. Men vi önskar henne lycka till.
Och tack för att du lyssnar på podden.
Och ni andra får också gärna mejla oss på bonuspappan.plusmamman@gmail.com eller höra av er via sociala medier. Vi finns ju på Instagram och Facebook.
Men nu innan all tid försvinner iväg så skulle jag ju vilja höra om du hade någonting mer att säga om tidigare svärföräldrar i ditt liv.
Ja, jag har ju då en tredje relation också långt bakåt i tiden där jag fick bra kontakt, kanske framför allt med hennes pappa då, som var min svärfar inspe, även om vi inte var gifta eller förlovade eller så. Och där var det, tror jag, lite speciellt för hon var enda barnet och hade en väldigt stark mamma.
Det blir som en väldigt gissningslek det här. Vem kan det vara? Är det hon eller är det hon?
Mm. Nej, men till exempel då, det var mamman som körde bil och jag tror inte pappan hade körkort. Och det är ju ändå lite ovanligt i den generationen. Och han var intresserad av sport och det var inte hans fru och dotter. Så när jag kom in där i familjen så fick vi en bra kompisrelation och jag kände det lite som att han tyckte att jag var med och utjämnade den där könskampen eller vad man kan säga lite humoristiskt då. Och jag minns faktiskt fortfarande det allra första mötet och vad han sa till mig då. Lite på skämt men tror jag lite för att testa också vem jag var liksom. Och då hade vi alltså flyttat ihop. Vi hade varit ihop i ett halvår kanske. Och så säger han, jaha, och hur har du tänkt att försörja min dotter då? Och till saken hör att vi hade ju inga fasta jobb då. Så vi hade inte så stor inkomst utan vi var vikarier på olika håll båda två och så. Och det var en rätt tuff fråga och jag är ju glad att jag ändå då kunde förklara vad, att jag ville bli journalist och lite så här då. Och jag trodde, men det blev väl en slags flygande start och vi som sagt hittade varandra bland annat genom idrottsintresset då.
Mm. Men du är alltså inte en man som behåller relationer på det sättet för du har ingen kontakt med dem idag som du sa tidigare?
Nej, däremot så har jag ju sporadisk kontakt kan man väl säga med, eller ja, via Facebook ser jag ju vad mina ex, tre av dem då.
Han håller koll på er så ni vet det.
Nej, men vi är vänner på Facebook så de ser ju vad jag lägger ut också och det har jag inga problem med.
Precis, jag vill passa på att tacka alla dina gamla flickvänner för att de gav dig sparken. Så att jag fick anställa dig istället.
Så är det. Har du något mer att berätta när du tittar tillbaka på dina relationer? Har det varit svårt till exempel att bo långt ifrån svärföräldrar?
Nej, för jag bodde ju till en början långt ifrån mina egna föräldrar snarare.
Ja, just det.
När jag gifte mig. Jag gifte mig väldigt ungt. Jag var 22 år gammal och träffade min första man när jag bara var 19. Så det som var svårt för mig var ju att jag träffade en man uppifrån det karga norra Sverige.
Mm.
Nej, Uppsala. Men ganska högt upp ändå. Och ovanför där så fanns ju Tierp. Och i Tierp så är man inte lika pratsam som i Falkenberg tydligen. Nej. Så att det var svårt för mig då som 19-åring att kommunicera med mina svärföräldrar eftersom de inte sa så mycket.
Nej, just det.
Men jag tycker att de har varit fantastiska farmor och farfar till mina barn. Och jag kan lite så här i efterhand tänka att jag skulle varit mer närvarande när min svärmor då gick bort.
Mm.
Även om hon inte längre var min svärmor. Jag kan tänka att jag kanske nu egentligen hade velat gå på hennes begravning och så. Men det kanske hade varit opassande också. Jag vet inte. Det kanske hade varit, för det ska ju vara kanske för de närmaste sörjande och så. Mm. Men, så här i efterhand har jag egentligen ingenting ont att säga om dem. Det var bara att det var en väldigt kulturkrock kan man väl säga. Där jag kom invirvlandes 19 år och tog hela familjen mer, inte som en storm utan mer som en tsunami kan man väl säga. Att jag drog in över familjen Karlsson och ödelade allt och sen lämnade deras son. Flyttade på honom framförallt. Jag tog ju med honom då från Uppsala där vi träffades och ner till Göteborg först och sen till Varberg.
Ja.
Så att jag orsakade mycket förändringar som kanske var jobbigt för dem. Men jag var ju ganska självisk och tänkte mest på mig själv och så. Så att det var ju snarare jag som gjorde att deras son fick långt ifrån dem.
Ja, just det. Och det påverkar ju, tror jag, lite också relationen med barnbarnen. Det kan jag ju själv känna då som hade mormor och morfar på nära håll i Göteborg och de passade mig och min brorsa ofta när vi var små. Och ibland kunde vi bo där en vecka om mina föräldrar åkte iväg och åkte skidor en gång om året till exempel. Men däremot hade jag då farmor och farfar i Småland och det var ju en bilresa på nästan 3 timmar. Så där var vi ju bara några få gånger per år och då blev det inte lika nära relation.
Det blir en annorlunda relation tror jag. Barnens farmor och farfar har alltid varit duktiga med att komma. Dels 2 gånger om året vid jul och så någon gång på sommaren. Och sen så vid varje födelsedag omkring där har de också kommit barnens födelsedagar. Så att de har haft en väldigt nära och fin relation, och det är jag glad över, även om jag inte hade den jättenära relationen. Men som sagt, jag kan fortfarande prata med min svärfar, och det gör vi ibland via sms och så. Och ja. Det känns helt okej och trevligt. Sen har ju jag ingen jättenära kontakt med min yngsta dotters farfar, eftersom som du nämnde så bor han ju inte hemma utan på ett hem. Men han var också en väldigt trevlig snubbe som jag fick bra kontakt med på den tiden. Jag skulle ju inte kontakta honom nu och känner inte att jag har något behov av det heller. Sen har jag ju haft en lite trasigare relation med min svärmor i min förra relation. Och mycket kan också bero på att jag har varit väldigt bestämd med hur jag tycker att saker och ting ska vara. Jag kanske inte har hunnit vänta in henne.
Mm.
Jag kanske också tyckte som brevskrivaren här att hon skulle acceptera mina barn och även då mitt barn som jag fick med hennes son på ett annat sätt. Och att det skar sig kanske på det sättet att vi inte förstod varandra. Jag tror att hon gör sitt allra bästa, och jag vet ju att jag gjorde mitt allra bästa, men att vi inte blev allra bästa vänner, det ska man ju inte sticka under stol med.
Nej, och så kan det vara. Så vi kan väl säga sammanfattningsvis att vi har haft olika relationer med de olika personerna. Och att vi nu har det väldigt bra. Och jag uppskattar ju att komma till dina föräldrar och ibland kunna hjälpa till med lite praktiska saker och sådär.
Jag tycker det är mysigt när du gör saker ungefär lika som om man tänker att jag tycker det är mysigt när du gör saker med barnen själv utan mig. Så tycker jag det är himla mysigt när du gör saker med mina föräldrar själv utan mig. Så att om man vill bygga sin relation med sina svärföräldrar så är det ett bra tips att kanske åka dit, dricka en kopp kaffe utan ens partner. Mm. Det både uppskattas säkerligen av partner och av svärföräldrar.
Det tycker jag var ett bra slutord, för vi ska nämligen hinna prata lite om föräldrabalken också. Det är ju årets projekt i podden att titta lite närmare på lagtexten.
Det finns alltså ingen svärföräldrabalken.
Nej, just det. Det har jag inte hört talas om. Föräldrabalken, vi är framme vid kapitel 2, och där är första rubriken om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap.
Är vi fortfarande inne på det här? Vem som är far och mor till barnen?
Mm.
Spännande.
Och de första paragraferna, de handlar om att socialnämnden ska utreda vem som är far till ett barn om det inte finns en sån här faderskapspresumtion som vi pratade om förra avsnittet.
Presumption, tänker jag på då. Att man antar något.
Ja, det är ju att man då antar att mammans make är pappan till exempel.
Det kan man ju anta, men det är inte säkert.
Nej, eller om en sambo till exempel då, eller pojkvän, skriver och berättar att han är pappan. Och finns det då inget misstänkt eller sådär, så behöver socialnämnden inte utreda. Men de kan faktiskt göra det, även om mamman inte vill hjälpa till.
Aha.
Sen fortsätter det bland annat med att det då är socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört som har det här ansvaret, och att de då inhämtar upplysningar från mamman till exempel eller andra personer. Och sen när vi kommer fram till paragraf 5 så står det så här: om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grund av socialnämndens utredning bör nämnden bereda den som antas vara fader till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet.
Det betyder helt enkelt att de skickar en blankett till honom.
Ja, just det. Och då får man ju hoppas att den personen inte blir allt för förvånad, till exempel.
Ja, det är ju fler män som blir förvånade när någon kommer och säger att de är pappa, fast de inte vet om det, än det finns kvinnor.
Ja, vi har ju i och för sig haft en intervju med en mormor då till ett barn där mamman inte visste om att hon var gravid. Så det hände ju också.
Ja.
Men då genomgår man ju även en förlossning. Och det gör ju inte pappan.
Nej. Men det var väldigt kul, för att hon var ju ganska smal och så kom hon hem med ett fullstort barn.
Ja, just det.
Hon trodde hon hade förstoppning.
Det kan ni lyssna på i avsnittet som heter Pernilla Gillback och Noise.
Precis.
Och så tar vi då dagens sista paragraf, Och det är paragraf 6 i kapitel 2. Socialnämnden bör verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet. Om denne begär det eller anledning finns till antagandet att modern har haft samlag med mer än en man under den tid då barnet kan vara avlat.
Spännande.
Så då får man ju kolla lite på datum och så får man se, jaha, vad gjorde du den helgen? Var du på Finlandsfärjan eller... Ja, bara som ett exempel. Jag vet inte om det görs många barn just på Finlandsfärjan. Är det så?
Jag tänker att vad har du för erfarenheter som du refererar barnagörande till just Finlandsfärjor?
Nej, det är väl tyvärr mina fördomar som jag får erkänna. Och då vet jag inte vad händer då om barnet är liksom tillverkat på internationellt vatten. Jag tror inte det påverkar, utan det är ju där barnet föds förstås. Sen kan även då mannen begära att man gör en genetisk undersökning då. Och då ska socialnämnden verka för att man gör en sån undersökning även om deras utredning inte tyder på att mamman har haft samlag med någon annan än just honom då.
Vilket drama! Men vad bra att de har kommit fram till så här många bra paragrafer så man vet vem som är modern och fadern.
Mm. Och som sagt, i de allra flesta fall så görs nog ingen utredning, utan då vet man vem pappan är, och är man inte gift så fyller man bara i det här pappret då. Och sen är det klart.
Och vid väldigt få tillfällen så står det ju faktiskt fader okänd.
Mm, det kan det göra. Undrar hur det var med min morfar, om det stod fader okänd. Nej, det gjorde det nog inte, men hans mamma blev ju gravid och fick lämna bort min morfar då. Så han blev adopterad av ett par i Göteborg. Och sen dog ju de då väldigt tidigt, så att han var i princip föräldralös när han var tonåring. Men det har jag tittat i kyrkoböckerna för att se lite vad det stod då. För att se med datum och sånt. Så det kan man ju gå tillbaka i sin släkt. Men det blir ju ett helt annat avsnitt som handlar om släktforskning istället.
Men var inte vi på en sån släktforskning där det handlade om just de faderslösa barnen som var väldigt vanligt förr i tiden?
Jo, det minns jag. Det var i Lilla teatern i biblioteket i Kulturhuset Komedianten här i Varberg för ett år sedan. Nej, det är nog 2-3 år sedan kanske. Och det finns ofta släktforskning just kopplade till biblioteken. Ibland har de sådana dagar där man får reda på hur man kan söka efter sina släktingar. I bland annat Sveriges dödbok finns det något som heter. Det finns även digitalt. Så gå till biblioteket, ni som är nyfikna eller kanske osäkra på hur många syskon er farfar eller farfars far eller farfars mor hade.
Mm.
Det var så till exempel som jag kunde hitta att min farfars syster hade ett barnbarn som var med i Bonde söker fru.
Jag visste att det var något skumt med dig.
Som alltså är min syssling.
Ja.
Så en liten shoutout till Johan någonstans i Småland.
Fick han någon fru då?
Ja, han var en av de lyckliga. Och jag har hört att hon har flyttat in och allt går bra.
Fantastiskt!
Men vi har inte träffats sedan vi var väldigt små.
Det råkar inte vara en bonusfamilj, så vi ska intervjua dem i podden.
Ja, det får vi kolla upp. Men som jag minns det så har ingen av dem barn. Men vi får återkomma med det helt enkelt i ett annat avsnitt.
Har du tänkt på att det här avsnittet blev väldigt mycket Martins historia och Martins släktingar och Martins ex och Martins ex-svärföräldrar?
Mm. Och om det är extra många som lyssnar så kommer det bli fler sådana här avsnitt.
Jag tror att det kommer bli fler ex. Det får vi väl innerligt hoppas att det
komma
inte blir.
Ifrån? Nej, det kan det inte bli.
Ska vi spela in ex-podden då ifall du och jag blir varandras ex?
Nej, vi ska inte bli några ex.
Det hoppas jag verkligen inte. Jag orkar inte med att starta en ny bonusfamilj igen.
Det är därför du är ihop med mig.
Ja, det är du eller inget.
Okej. Ja, jag får väl nöja mig med det då.
Men ni vet väl att podden numera finns på Spotify. Och man lyssnar ju annars vad som helst egentligen på oss.
Mm. Och alla avsnitt finns på Castbox som är både en sajt och en app. På Spotify och iTunes och Acast finns det 150 avsnitt och vi är ju uppe i 160 sammanlagt. Så de 10 första, de kan ni bland annat lyssna på Castbox.
Och så kan man lyssna på extra avsnitten, bonusavsnitten som vi sänder ut på helgerna.
Ja, just det. Nu senast var det ju om Joakim Lundell, en av Sveriges största YouTubers. Och han skriver även musik och har skrivit 2 eller 3 böcker ihop med Martin Svensson och Leif Eriksson.
Och behöver ni prata av er eller skriva av er rättare sagt, så mejla och skriv till oss på Instagram och Facebook.
Och där finns ju även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Jag tycker det kommer inlägg nästan varje dag och det är alltid intressant att höra hur andra bonusfamiljer har det.
Mm.
Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men ibland luktar det äppelpaj.
Ja, just det.
Jag tror att Saga har kommit hem.
Vi går och kollar.
Det gör vi.
Hej då! Men nu glömde du säga att livet kan vara härligt i bonusfamiljen.
Ja, men ibland är det mest besvärligt faktiskt.
Men det kan vara härligt.
Men också besvärligt.
Men mest ärligt.
Ärligt?
Nej, härligt.
Förfärligt. Eller som vi säger i Halland, rärligt.